Det är inte bara dåligt att vi är lite ineffektiva som poddare och att det dröjde några timmar innan vi kom igång med inspelningen idag, Niklas Hasslum. Varför då?
Ja, men då hade vi ju möjlighet att se avslutningen på damernas världscup i mountainbike från Brasilien.
Brasil.
Brasil. Där vi fick se fina svenska framgångar. Kul!
Härligt. Jenny Rissveds tar sin första världscupseger på 5 år. Varför låter jag så konstigt, undrar du? Det är för att jag har en sån här tuttifruttering i munnen. Men skit i det nu. Vad kommer vi prata om mer?
Ja, men sen har vi haft andra svenskar som har varit ute och tävlat. Tyvärr kanske inte med lika stora framgångar. Sen kommer vi snacka Paris-Roubaix och tyvärr en otäck vurpa.
Och det kommer vi göra inte bara du och jag, Niklas Hasslum, utan i studion har vi också poddens mest frekventa gäst, Magnus Äppelryd. Du får vänta till efter introt. Sen får du säga precis vad du vill. Men innan dess, nu kör vi introt. Sen är det dags för avsnitt 169. Ja, men varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 169 av Cykelwebben-podden med mig, Daniel Lutz, med dig, Niklas Hasslum, och tvärs över bordet, Magnus, Äppel, Peppel, Piron, Päron, Äppelryd. Ja. Är det okej att göra när då?
Ja, men det är okej.
Du har hittat du har hittat på dig själv.
Ja, det har jag. Så får du skylla dig själv. Precis. Kul att vara här.
Ja, men kul att ha det här. Alltid kul att ha det här.
Grattis i efterskott. Ja, du har ju fyllt år.
Ja, och ni uppmärksammade det så fint på sociala medier.
Ja, tack för det.
Nu måste jag bara säga en sak. Jag som är än så länge social medieansvarig för podden.
Ni försökte få med mig på...
Vi la ju upp en reel på den här. Det var för några år sedan vi spelade in ett bonusavsnitt. Mm. Vi tre uppe på Mosebacke.
Ja.
Tror vi köpte falafel också.
Ja, det gjorde vi. Oj. Magnus kom dit på en
en elskoter. Ja. Så jag hade kvar någon sån video i min telefon.
Ganska random.
Och jag vill bara säga att jag tycker inte den passar mitt personliga varumärke.
Strunt samma.
Jag testade den i jobbsyfte faktiskt.
Jag har i alla fall upp en reel.
Ja.
Med en 6-sekunders reel bara när du kör förbi där.
Ja.
Den fick nästan drygt 24 000 visningar.
Det var det var mest visade.
Jag ska säga det, jag har inte blivit lämnad i fred sen dess. Alltså, folk står utanför mitt hus. Det är sjukt.
Det är här han bor.
Och alla tänker, det här med att vara känd, det vill man vara, det är ju härligt. Det har sina nackdelar, ska jag säga. Det är medaljens baksida.
Ja, kul. Det var många oväntade, liksom. Den där videon ledde till många oväntade grejer.
Många oväntade grejer.
Ja, men också möjligheter.
också möjligheter.
Ja.
Har du knutit några nya affärskontakter i sammanhanget?
Jag kommer nämna lite diverse varumärken sen. Berätta om det. Jag har lite egna deals.
Okay. Välkommen till podden, Magnus.
Har ni inte sett den så gå in på vår Instagram och kolla.
Vi kommer så småningom till vad Instagram
men
heter.
Men stå inte utanför mitt hus.
Nej, gör inte
vänta
det.
På mig.
Magnus, välkommen. Vad har du gjort förutom att ett år sedan du var med senast?
Men jag har inte cyklat jättemycket faktiskt.
Jag cyklar så lite
nu för tiden. Nej, det är sant. Jag har inte varit så här dåligt förberedd sedan 7-årsåldern ungefär.
På vad?
På cykel. Jag har tränat väldigt lite.
På säsongen som kommer? Stora mål, alla tävlingar du ska köra.
Exakt. Cyklat lite grann, inte jättemycket. Jag har bytt styre på min cykel. Du väntade på det, Daniel.
Ja, jag
har ju en BMC-cykel.
Det har du.
Jag vet inte
Team Machine, SLR01.
Ja, just det. Mm. Och den är då röd på toppröret. Mm. Och jag har inte haft det. Det finns ett rött styre som matchar.
Mm. Nu som jag hade på min SLR01.
Jaha, vill du ha rött?
Jag vill ha rött.
Ja, det matchar, vet du.
Ja, det var faktiskt bara... Det är väldigt lätt också.
Men är det samma bredd och så?
Ja.
Samma bänd?
Nej. Det är lite längre.
Man kan säga så här. Magnus hörde av sig till mig. Ja. Exalterad. För han hade gjort en deal på det här styret. Vi kommer inte berätta varifrån, men du hade hittat ett bra pris på det på internet.
Ja.
Hörde av dig, exalterad. Jag är ju ganska nojig och, vad ska man säga, noggrann med hur jag sitter.
Just det.
Och sittställning.
Minsta
och,
millimeter
fel. Ja, men det är millimeter. Ja. Det ska mätas. Jag återkommer till det.
Man köra.
Ja.
Mange, du hade ju en, vad hade du, 90?
100 hade jag. 100.
Ja, och så frågade jag om styret, så här, hur brett var det? För att de där är lite svåra att få tag på i bra bredder.
Mm.
Och då var det 39, va?
Nej, eller
40.
Just det. De görs inte, det styret görs inte smalare än 40. Du, jag hade 38 innan.
Ja, precis. Du hade 38 innan.
Och det blev en 130 stam.
Ja, det var dit jag skulle komma.
130 från, var men jag inte på den. Ja, men jag sitter bättre på min Venge, Specialist Venge. Och den, och jag har stört mig faktiskt på BMC:n att den var, känns lite...
Ja, men 90, det är, ja, det är för kort.
Nej, det var 100 innan. Det var 100, ja, 100, jag hade, ja, 100. Jag hade 90 på min.
Men 100, är det okej att ha? Det är lite...
Men 3 centimeter...
110 ska man i alla fall ha minst.
Så här, många bara, 3 centimeter är inte hela världen. Jag är... av en lite annan,
ja, men jag gillar det, måste jag säga. Jag kör två pass
nu. Du nu? Ja.
Gillar det väldigt mycket.
Mm. Ja. Kul.
Cykeln ser också snyggare ut.
Men det gör den. Det var faktiskt bara det som...
Det var bara det som drev dig.
Ja, precis. Ja.
Men du, en annan grej ni har gjort är att ni har släppt nya klockor.
Ja, men det stämmer. Kul att du säger det. Vi har köpt, eller köpt, vi har köpt en bil också som en del i den här lanseringen. Vi har släppt en ny kollektion som heter Team Heritage. Mm. Den kan man kolla in om man vill.
Tre klockor
inspirerade
av många. Vi antar att alla vet att Mange har ett klockmärke som heter Bravur.
Ja, det är inte säkert. Men det är alltså det här klockmärket som har släppt en...
Som heter
en
Bravur.
Ny, ja, mm. Som har släppt en kollektion som heter Team Heritage. Cykelinspirerade klockor.
Från tre klassiska lag, eller?
Precis, tre ikoniska lag from the past. Peugeot-teamet, Renault och Mercier.
Mm. Renault, verkligen?
Renault, ja. Yes, Usch. Renault.
Okej, okay, ja.
Mm. Känner du till Bernard Hinault? Körde till exempel för det laget. Känner du till det?
Känner till det, mm. Ja. Ja. Fortsätt prata, jag klockar på hur lång tid det blir så lägger vi det på fakturan sen. Som absolut. Vi skickar över.
Jag tyckte det var jättesnyggt faktiskt.
Ja, vad kul att höra. Tack.
Ja.
Tack.
Ja, men det blir kul. Ja. Kul att ni också får uppmärksamhet, inte bara i Cykelwebben-podden, även i internationella cykelmedier.
Just, ja.
Nu det händer.
Det är nu det händer.
Nu. Glöm inte var du kommer ifrån.
Nej, exakt.
Jag glömmer inte jag.
Niklas, hur är läget?
Ja, men det är bra. Vi poddade ju bara för några dagar sedan.
Ja, det
vi släppte en bonus här.
Ja, det gjorde
vi. Och anledningen till att bonusen blev så sen, alltså det tog ett tag innan vi släppte den, det var ju att jag har legat krasslig lite.
Ja.
Så den här veckan har jag varit sjuk i 3-4 dagar.
Eller? Lite klen?
Ja, men det beror på vem du frågar. Frågar du mig? Nej, inte.
Frågar man din fru?
Nej, men hon har varit väldigt förstående faktiskt. Men
dina barn?
Ni var väl ute och cyklade nyligen, va? Tyckte jag såg någonstans.
Jag och Niklas. Eller?
Ja?
Nej, vi har inte cyklat ihop.
Nej,
det har ni inte. Okay. Det var ett år sedan. Jag tar tillbaka det. Mm.
Ja, nej, jag har inte cyklat.
Det borde vi göra, du.
Ja. Mm. Ja, men så att det är skönt att vara tillbaka.
Mm, det är skönt att ha dig tillbaka. Vi spelar in en bonus om Amstel Gold Race.
Som en historiehörna.
En historiehörna om Amstel Gold Race. Hur mår jag? Tackar som frågar.
Hur är det med dig, Daniel?
Ja, men det är bra, tack. Jag har min sedvanliga dipp efter Spanien-träningsläger. Man är i Spanien, det är varmt. Man kommer hem, det är vinter.
Du sitter och fikar med Greg Van Avermaet.
Exakt. En dag, precis som folk står utanför ditt hus.
Ja, exakt.
En dag står man vid deras fikabord och är så. Nästa dag kommer man hem och ser minusgrader och snöslask. Ja. Motivationen är inte på topp.
Nej.
Trodde inte att jag skulle behöva upp på rullarna och köra Swift-pass när jag kom hem ifrån Spanien. Men det har jag gjort.
Mm.
Det är ändå svensk vår. Så att...
Det är aprilväder. Mm. Mm. Jag har kört Älgö. Några gånger.
Inte ett skämt.
Inget skämt.
En lite rolig grej var att jag körde ett pass med tre olika sällskap. Så att jag körde Älgö. Det är ju en liten ö utanför Saltsjöbaden.
Inte så liten.
Alltså den är inte stor, Niklas.
Nej.
Ja, fast vadå, alltså
du sprang runt där som grabb, då tänkte du att åh, vad stort det är.
Fast det är inte, alltså det är ändå en hyfsat stor ö.
Alltså, om du tänker, man alltså det är ingen kobbe.
Nej, precis.
Välkomna till Geografiwebben-podden.
Tack.
Först körde jag ut till Älgö i måndags. Och så fick jag en sån här klassisk tack för inbjudan av vår kompis Jakob Wik.
Mm.
Och sen på tisdagen så hörde Jakob Wik av sig och sa så här: idag är det Älgö, det känner jag på mig. Och det var så, ja, men det är det, absolut. Så vi drog ut direkt efter jobbet. Han är pappaledig, jag jobbar. Så vi drog ut efter jobbet, körde ett varv. Ganska, han hade bråttom hem också, för han är pappaledig.
Så körde på.
Så är pappalivet, har jag förstått. Mm. Livspusslet. Så vi körde på, gneta på rätt bra. Och sen så stod vi och snackade lite grann där han bor.
Så bråttom hade
han. Ja, exakt. Så bråttom hade han. Vi körde ju så fort så att han hade några minuters marginal. Men då såg jag ner på Värmdövägen, som är där man kör ut mot Värmdö på... När man kör ut. Och då såg jag också poddens kompisar Peter och Mats som var på väg att cykla. Och då tänkte jag att de ska ju också till Älgö. Jag tar ett varv till. Så jag jagade i kapp dem och så satte jag mig på hjul där. Uh-huh. Det här har jag redan berättat i bonus, va?
Uh-huh. Det är därför inte jag intresserad.
Alla våra patrons intar också
samma. Han berättade också det innan bonuspodden för mig. Ja,
och sen... Hur som helst så satt jag där på Peter och Mats hjul och kände att här är det lite lugnare tempo än med Vik. Ganska skönt att chilla ett varv också. Men då hörde jag hur någon skrek på mig. Ryt, så var någon som skrek bakom mig. Och då susar de förbi. CK Valand, min moderklubb. Då körde de sitt första tisdagspass, här, fartpass. Också ut mot Älgö. Och som den pavlovska hund jag är, kunde jag inte hålla mig. Så att jag täppte ju luckan upp till Valandklungan och så satt jag med dem runt den rundan.
Hängde Peter och Mats med?
Nej, jag sa till dem så här, vi ses där borta sen. För jag tänkte att jag stannade väl liksom längst ut. Men sen fick jag ju feeling, så jag var tvungen att hänga med hela vägen. Så jag var tvungen att skriva till Peter och Mats efteråt och be om ursäkt för mitt beteende.
Jag tror inte de var överraskade överhuvudtaget.
Nej, jag tror inte att ingen var förvånad. Men det var ändå skönt att få in årets första fartpass. Utan att
gick
behöva...
du med runt då? Eller?
Ja, så tog väl en förning eller två. fick tappa en sån ruskig lucka. Oj, oj. Jag satt och kollade på ett bakhjul, vet, som man gör, och så tittade jag upp och så bara, varför har det här bakhjulet, eller varför har bakhjulet framför det bakhjulet som jag tittar på släppt en lucka på 50 meter, tänkte jag. Och sen hann jag inte, sen agerade jag på instinkt och gick ikapp luckan.
Och den personen där, hängde den med då?
Nej. Aj. Fast de kom ikapp sen, för vi var tvungna att stanna för en buss och så vidare. Det är så det är att träna i storstad. Ja, det var det. ja, så att har väl kommit igång lite grann i alla fall. Idag regnade det, då sket jag i det. Igår körde en lång grusrunda, det var kul. Ja, det är bra, vi är tillbaka. Niklas, vad brukar vi göra när vi inte sitter här i podden?
Ja, då brukar vi släppa bonusavsnitt.
Ja, det gör vi.
Ibland början på veckor, ibland lite senare. De får ni ta del av om ni är patrons, om ni stöttar podden ekonomiskt. Det gör ni via Patreon, alltså www.patreon.com/cykelwebbenpodden.
Patreon.com.
Patreon.com. Tycker man det är svårt med bokstäver så kan man gå in på cykelwebbens hemsida.
Ja, och läsa hur man gör. Vi har också sett till att lösa nu så att bonusavsnitten också går att lyssna på via Spotify om man är patron. Har vi några nya sen senast eller?
Ja, det har vi. Stort tack till Jimmy Lundgren, Per Afrell och Tim Mietinen.
Stort tack, hoppas ni gillar bonusavsnitten och stort tack även till alla som är patrons sen tidigare.
Och så nämnde vi ju att man kan följa oss på cykelwebben, under cykelwebben, @cykelwebben.
Precis.
Och framförallt Instagram.
Yes. Vi behöver inte göra det svårare än så.
Nej.
Jag heter D. Rytz på Instagram. Du heter Niklas Hasslum. Mange, du finns... Du har ett privatkonto.
Ja,
men man kan se Mange ofta på mina stories.
Det kan man göra.
Så säger
det får
vi.
Man hålla god. Ja, god. Man,
och Bravur Watches.
Och Bravur Cycling.
Yes.
Inte minst.
Ja, helt rätt.
Inte minst. Med det lämnar vi oss själva och kastar oss in över den lite större cykelvärlden. Och vi börjar väl med den gladaste av glada nyheter, nämligen att Jenny Rissveds vinner alldeles nyss den första världscuptävlingen för året i cross country som kördes i Brasilien. Jag tror hon var fyra på short tracken och så följer hon upp det med att vinna Exeon idag.
Otroligt kul, och det sjuka i det här, det var ju att det var hennes första världscupseger på 5 år.
Ja,
ja
det... Men jag tror hon kan i och för sig vunnit någon short track emellan.
Hon måste väl ha gjort det, ja. Det lät väldigt länge sedan.
Ja, jag var tvungen att kolla, men det stämde faktiskt
det
med
ja. Jättekul att se, vi fick ju se.
Ja, ni kollade, jag låg och sov här. Så jag bara sett målgången. Men ni såg avslutningen på racet.
Vad gjorde en fin
i Maripora.
Ja.
Ja, just det.
Ja, jag vet. Känner mycket väl till Mariporas XO-bana.
Ja, det verkade Jenny också göra.
Ja.
För grejen var att hon sa det efteråt. Hon var och tävlade där för en vecka sedan också. Antar att det var något mindre.
Ja,
liksom,
ja så världscup är det största.
Ja, så det var nog mindre då.
Ja, ja.
Och då hade hon attackerat på näst sista varvet, tyckte hon sa. Men då sa hon att hon gick in i racet nu och sa att hon skulle ha patience.
Just det. Och det hade hon, verkligen.
Precis. Hon gick ju ut på sista varvet med Hayley Batten.
Ja.
Och gjorde väl något försök tidigt, men sen så hon vinkade bromsar, nästan ja, fram
henne. Hon bromsade in nästan helt. Vill ja, inte lägga fram henne?
Alltså Jenny försökte någon gång.
Och få fram
tidigt. Ja. Nej, att, nej, alltså, gå, att köra lite. Ja. Och sen såg hon att det inte gick. Och då så lät hon, då typ, ja, hon stod ja, hon nästan still. Nästan. Ja. Så Hailey Batten drog nästan hela sista varvet tills...
Mm. Tills hon inte gjorde det längre?
Ja. Nej, det var väl, vad kan det varit, en...
Ja, det, ja, jag vet inte.
Ja, inte mycket kvar. Ja.
Jag vet inte.
Inte mycket kvar. Då attackerade Jenny igen. Mm.
Hon fick snabbt en rätt stor lucka. Ja. Hon var stark, verkligen stark.
Och, men sen vurpade också Hailey Batten på slutet. Så att hon blev inte ens tvåa. Hon blev trea.
Just det.
Härligt.
Ja,
kul. Hon såg riktigt bra ut.
Ja, ja, var kul. Välförtjänt. Hon har ju varit där uppe, men det här lilla, lilla sista extra kanske har saknats då. Men kul att hon är tillbaka på toppen av prispallen.
Ja. Hon var fyra på short tracken.
Ja. Just det. Så. Det borde väl gott för fortsätta säsongen, hoppas vi.
Hon verkligen. Är en av de äldre nu.
Hon är ja, rutinerad. Ja. Mm. Men kul. Ska bli kul att följa. Var följer man mountainbiken nu när Red Bull har slutat att sända?
Ja, men det är Discovery, va?
Ja,
Eurosport. Nej, det jag såg på Discovery.
Mm. Ja, men det är väl Eurosport, va?
Mm.
Eller?
Ja, man kan... Ja, jag
ja, men det är samma. Ja. Det är samma. Mm. Ja, ja. Mm. Hörrni, på här sidan, jag har ingen koll. Körde Sagan, eller?
Jag vet inte, men,
nej, men
hade
han
ju inte
väl
gått
haft
målen.
Problem med hjärtat, va?
Ja, just
ja,
det.
Ja.
Alltså, bokstavligt talat. Ja. Inte, för han har ju skilt sig och så här. Så.
Ja, det vet jag inte.
Nej, han har väl opererat två gånger, tror jag. Ja.
Men det, med Marlon är det bra så där, eller?
Nu menar han så.
Ja. Ja, ja. Stort grattis igen till Jenny. Vi lämnar kanske mountainbiken där och så kastar vi oss.
Ja, det är en sak jag måste säga. Det är ju OS-år.
Ja, ja, ja. Ja, ja, mästerskapscyklist. Du tänker så, du tänker så. Paris i sommar. Ja, det hoppas vi på. Håller vi tummarna för. Ska vi kasta oss över landsvägsracen då? Vi går in på...
Säsongens tredje monument har gått av stapeln.
Vad är ett monument?
Ja, men alltså egentligen är det ju lite... Alltså,
diffust.
Det är diffust, för det finns ju inget... Alltså, det är ingen som har bestämt så.
Ja, det är det väl.
Ja, men vadå? Vilka har gjort det?
UCI, tänker jag.
Nej,
det är bara att...
Nej, men
det har
nej.
Blivit så.
Det har blivit att de fem tävlingarna...
Det blir ju på något sätt också någon sån självuppfyllande profetia. Ja. Eller självuppfyllande. Vi är monumenten.
Ja,
okej. Ni är viktigast. Och så blir de bara viktigast och viktigast.
Nej, men
vilka är de fem... Alltså, det är de fem största och viktigaste cykeltävlingarna
på här sidan. På här sidan, för damerna kör inte alla...
Nej, alla fem. Men vilka är de fem, Niklas?
Det är ju Milano Sanremo som har gått. Flandern runt som har gått. Paris-Roubaix som nu gick.
Ja.
Nästa helg är det Liège-Bastogne-Liège. Och sen på hösten då är det ju Lombardiet runt.
Just det. Så att fyra stycken inom loppet av en månad typ. Mm. Och sen ett femte på hösten.
Och damerna kör ju inte Milano San Remo. Och de kör inte Lombardiet runt.
Nej. Så är det. Men som sagt, det tredje har då gått av stapeln. Paris-Roubaix.
Paris-Roubaix, en av de roligaste... dagarna på cykeln för oss åskådare.
Den är svårslagen.
Den är svårslagen.
Fin tävling.
Den är platt. Den är nästan 30 mil.
Ja.
25-30 mil någonstans. Karaktäriseras av de svintuffa kullerstenspartierna som var 29 till antalet för herrarna i år.
Sektorer.
Ja. Sektorer.
17 för damerna, va?
17 för damerna.
Vill du minnas?
Ja,
De rankas ju också. 1-5. Och det beror ju på liksom längd och hur risiga de är.
Men jag måste säga att det tog oss goda 100 år, eller oss, cykelvärlden, goda 100 år, och inse att, hörni, med lite större däck kommer de här stenarna inte att vara lika påtagliga under våra cyklar.
Nej, dock har det gjorts en del försök med andra grejer. Stötdämpare och grejer.
Absolut. Ja, ja, ja.
Däcken har man inte tänkt.
Nej,
liksom...
stora däck. Johan Museum. Vi bygger en jättekonstig Bianchi-cykel till det här.
Heldämpad.
Heldämpad.
Men 23.
Nej, på det garanterat 19 eller 21. 100. Ja.
Det var väl Estrel Premitech körde väl på Faktors gravelhojar?
Ja, nu körde gravelhojar.
Det stämmer.
Ja, men hur som helst, nu är de ju uppe på 30-32 mm däck när de kör Paris-Roubaix. Jag måste säga att kullerstenen är inte riktigt lika utslagsgivande längre. Eller är det bara som jag inbillar mig?
Du kanske inte såg när Mattias attackerade.
Ja, det är intressant. Men är det, var det kullerstenen liksom?
Ja, det var det ju.
Ja, det var, alltså det var ju på kull. Ja, ja. Ja, skit i det.
Men, hur tänker du, Daniel? Ja, men
vi backar bandet. Vi backar bandet lite grann. Ja. Vad tar vi med oss ifrån tävlingarna? Hur ska vi börja med damernas?
Damernas avgjordes ju spurt mindre grupp inne på velodromen i Rubä. Mm. Världsmästarinnan Lotte Kopecky vann
på ett övertygande sätt.
Övertygande sätt i spurten. Mm. Däremot försökte väl både hon och framförallt hon, men även Marianne Foss någon gång försökte göra skillnad över kullersten. Men det kändes som att de var jämnstarka, tyckte jag.
Ja, det kändes som att när de testade och när de insåg att de inte kunde det, så kändes ändå Lotte Kopecky rätt lugn i att så här, jag kommer ta det här ändå.
Hon såg stark ut.
Hon såg hela otroligt loppet, stark och trygg ut. Det roligaste var ju när hon fick något problem med styret. Precis. Eller om det var sin Garmin-hållare som lossnade. Åkte tillbaka till bilen. Nu får de inte mecka från bilen längre.
Nej.
Så hon åkte tillbaka till bilen, lånade en insektsnyckel, drog åt styret, eller Garmin-hållaren, vilket det nu var, styret antagligen. Och det här var ju precis innan en sån avgörande kullerstenssektor.
Mm.
Så hon åker där bak och meckar styret. Och sen sveper hon hela klungan.
Mm.
Och sen sitter hon där längst fram.
Ja, det var sjukt.
Ja, det var imponerande. Ja.
Väl tajmat.
Men de kom ju i kapp, för det var ju några som kom loss. Bland annat Ellen van Dijk var ju loss. Så de kom ju i kapp henne. Och sen tyckte jag att Trek höll på att schabbla bort det lite där när van Dijk gick upp och höll tempo och körde av Elisa Balsamo från jul.
Ja.
Det var ju...
ja.
Och jag vet inte, det känns inte som att de ropade något i radion heller. För van Dijk körde på.
Ja, det var konstigt.
Ja.
Men sen kom i och för sig Balsamo tillbaka och det var hon som blev tvåa sen.
Mm.
Marianne hade det inte i spurten.
Det hade hon inte, men alltså i spurten, Kopecky var som man sa, ja men dra igång nu, jag kommer ta det här hur det än utvecklar sig.
Hon kändes nästan som att hon var lite instängd också i sista.
Ja, alltså, hon höll på att bli det.
Mm.
Men ja, bra tävling.
Bra tävling.
Bra tävling, kul. Vi hade ju...
Men jag ska vara helt ärlig, jag tyckte den kändes kort.
Ja, det håller jag med.
Jag känner att den hade kunnat vara längre.
Mm. Ja, kanske.
Vi får se.
Emilia Fahlin och Nathalie Eklund, DNF.
Emilia hade vaknat upp på morgonen och känt sig lite krasslig. Mm. Då kör man inte Paris-Roubaix på ett... Då gör man sig själv inte rättvis
att
Paris-Roubaix.
Nej, jag tror hon skrev att hon gav det ett försök.
Ja. Så. Nathalie, om jag förstår rätt, hade vurpat på någon tävling innan och... ställde väl sig egentligen bara på startlinjen för att typ laget inte skulle få böter. För att man måste ha ett visst antal cyklister till start.
Ja, det var ju World Tour-tävling också.
Ja, precis.
Sen Stina Kagevi. Men hon var OTL. Alltså,
over the time limit.
Over the time.
Ja, hon var typ en av de yngsta damcyklisterna som har kört Paris-Roubaix, om jag inte läste fel i statistiken.
Coolt.
Nu ska jag säga till hennes försvar, för jag har sett massor med videos i veckan på han Cyrus Monk i Q365-stallet,
tror jag.
Det var typ så här, han var sist in på velodromen och bla bla bla.
Mm.
Men sen såg jag att han var ju också alltså, way above time limit.
Mm.
Så att hon tog sig ändå i mål.
Jaja.
Hon körde hela vägen.
Det är bra. Kul. Sen var det herrarna. Och jag säger det här, jag har sagt det här 100 gånger sedan det hände, jag säger det igen. Ju mer imponerande insatsen är, desto tråkigare är det att titta på.
Ja, men
på.
Så är det. Ju bättre blir det att berätta i efterhand dock. Men att titta på det.
Ja, men
är det inte lite
så? Berätta det i efterhand då, så ser vi hur bra det låter. Vad var det som hände?
Ja, tack. Med 60 km kvar, va? Mattias van der Poel.
Ja.
Ingen kan ju mäta sig med honom överhuvudtaget.
Nej.
Sen var det väl ganska struligt i gruppen bakom, förvisso. Det attackerades mycket, blev stiltje, attack. Samarbetet var ju inte på topp.
Nej.
Men alla var väl trötta.
Niklas?
Min take på det är ju dels att ganska tidigt blev det ju en liksom selection.
Mm.
Alltså Alpecin,
alltså redan innan attacken. Visst,
alltså det var ju nästan jag tror att det var, de körde hårt innan första sektorerna.
Ja, alltså när Mathieu attackerade, då var det kanske 30 pers.
Ja, visst,
precis.
Visst.
Alpecin hade ju kört jättehårt och kört av många. Mm. Jag tror Kristoff bland annat hamnade i någon, alltså det var ju kantvindskörning.
Precis.
Men och jag håller med, alltså när Mathieu attackerade, det var ju, han var ju verkligen en egen liga. Mm. Och sen säger du att det blev lite stilt jag såg bakom. Mm. De hade både Jasper Philipsen och framförallt Gianni Vermeers. Ja.
Som stängde allt.
Alltså, ja, det var verkligen ju... Allt.
Ja. Ja, det är otroligt. Ja. Alltså, det är så otroligt att se det här. Dels Alpecin, ett ganska, ganska nytt lag får man ändå säga. Mm. Och vilket otroligt självförtroende de kör med. Mm. Kanske inte konstigt, men de har Mathieu van der Poel att köra för. Men du vet, som vi pratade om Visma Lisa Bike, hörde ni? Jag sa rätt.
Ja,
inför säsongen och hur anonyma de ändå har varit av olika anledningar. Men kanske mest uppseendeväckande, Wolfpack.
Mm, ja, ja. Som inte syns överhuvudtaget.
Inte överhuvudtaget. Nej. Det finns liksom ingenting där.
Nej.
Så det är
Men en grej som jag måste säga som kanske gjorde att det blev lite tråkigare tävling, det var ju att lite innan Mathieu kom iväg, alltså det var väl typ 80 km kvar, då kom ju Stefan Kyng och det var Nils Polit, va?
Ja.
Ja, men det var, jo, det var Kyng och Polit, och så fick de med sig Gianni Vermeers som
just
satt
det.
På hjul.
Ja,
just det. Och just då det. Fanns det typ inga som jagade.
Nej.
Och det som hände då var ju till slut att Mads Pedersen skickade upp, jag tror att det var Vácek bland annat, och tog ansvar. De skulle ju chillat där, för då hade Mathieu och Jasper Philipsen hade ju behövt attackera i kapp.
Ja.
För de, den luckan, liksom. Och då hade de liksom, det var klantigt tror jag av Trek i efterhand. Mm.
Men det är ju ett pokerspel. Mm. Ja, man sitter där och det är lite chicken race är det.
Men känner ni som jag en enorm besvikelse över att Wout inte var med i loppet?
Alltså, nej.
Det måste jag säga.
Jag,
ska säga,
alltså, jag tror inte det hade gjort någon skillnad faktiskt.
Hade du fått känna på enorm besvikelse, kan jag berätta för dig.
Nej, men
det är klart att det är tråkigt. Man vill ju se. Det är klart att det är tråkigt. Och vi kommer nog återkomma till det som... För att nästa punkt här på i manuset är vurpan i basken runt. Det är klart att man vill att de bästa cyklisterna ska tävla mot varandra och att vi ska kunna följa det.
Mm.
Och så blir det ju inte. Därför att om man nu antar att Wout är en av de bästa cyklisterna på det här underlaget på den här typen av tävlingar. Jättetråkigt. Mm. Mest tråkigt såklart för honom som sitter på sidlinjerna och är skadad och heller inte kommer att köra Giro d'Italia.
Nej, precis.
För att han tänker på den egna hälsan och så vidare. Just nej, men det är klart att det är tråkigt. Ja. Men jag, tyvärr Mange, jag tror som Niklas. Det hade inte gjort
någon det var inte så att Mads Pedersen var i dåligt slag.
Nej.
Och han hade ju ingen chans att gå med faktiskt.
Nej, men jag tror kanske att Wout hade varit den som kunde gå med. Jag tror inte heller han
kanske,
hade vunnit.
Kanske.
Men man hade velat se fighten mellan dem ändå.
Jag vill säga en sak. Först ska vi bara snacka om den här chikanen var en stor snackis innan.
Ja.
Precis innan Arenbergsskogen som är ett av de mest liksom, profilerade sektorerna. Där de vanligtvis brukar komma in i liksom 70 blås på de kullerstenarna. Och de är, jag tror, det är väl också en femrankad sektor.
Just det. Precis.
Men i år har de gjort någon liten chikan precis innan de går in i det. Så att, från att liksom gå in i det 70 km i timmen gick de in i det 25 km i timmen.
Det var ju Adam Hansen från cyklisternas fackförbund.
Mm.
Eller liksom, de har ju någon intresseförening som Adam Hansen, gamla proffscyklisten. Du vet han som körde alla Grand Tours. Han körde 19 i rad eller något sånt där.
Mm.
Han är ordförande där. Så det var ju han som hade hört av sig till organisationen, sagt att det är för entryn till ingången till Arenbergsskogen är för farlig, ni måste göra någonting. Och då tog de det som stod till bud, som var att svänga höger 180 och sen höger in i skogen precis innan.
Mm.
Vilket betyder att om klungan hade varit fulltalig och det hade sett ut som det brukar, då hade det gått i liksom 70 in i chikanen.
Mm.
Men nu var ju, det var ju 30 pers, så att det gick ju bra.
Mm.
Men lite stökigt var det.
Jag ifrågasätter hur förankrat det där var. För jag såg att Mathieu la upp någonting på Twitter.
Is this a joke?
Ja, men typ. Så att han verkar inte ens veta om det.
Nej.
När de lanserade det.
Sen kommer ju aldrig alla stötta.
Nej, precis. Så kommer det såklart vara.
Men det var ju uppenbarligen många som var... kritiska concern kring det och kritiska också för den delen.
Ja. En annan grej som jag tänkte ta upp innan vi går vidare var ju att Tim van Dijk, en av de är tvillingar tror jag.
Ja.
I Jumbo.
Visma Lisa Bike.
Ja.
Han satt dels att han nej det var brorsan som satt med i tätgruppen över Arenbergsskogen va. Men sen var ju
van Dijk. Tim, ja, vad sa du? Tim och...
Mick.
Mick van Dijk.
Men brorsan var ju med på slutet i gruppen som spurtade om andra platsen, va?
Ja.
Men han blev deklasserad för att han gick på inneplanen.
Han tog spurten om andra platsen, eller?
Ja.
Nej, inte andra.
Han tog ju gruppen.
Nej, åttonde platsen.
Åttonde, förlåt. Precis. Philipsen var ju två, Mads Pedersen tre. Precis, åttonde platsen. Men han blev då deklasserad till...
sist i gruppen.
16:e plats.
Ja.
Mm. Men...
skandal.
Ja, fast ja, det var ju tydligt. Det är ju reglerna liksom. Man får inte gå på insidan.
Ja, i bancykling är det.
Ja, men jag tror att det står också...
Men gör det verkligen?
Ja, det
nej,
står
men, det. Alltså så här, förlåt. Det som är konstigt är så här. På velodromcykling, då får du inte cykla på det blåa.
Nej.
Alltså där nere.
Mm.
Alltså det som kallas för Côte d'Azur.
Ja, just det.
Det är ju en blå bred linjen. Där får du inte cykla på bancykling. Det får du här.
Mm.
Däremot så får man alltså tydligen inte...
Jag var på innanför det.
Innanför det.
Nej. Så att han blev det, kan jag säga. För det var ju tydligt att han gjorde det.
Mm.
Däremot så såg jag att på... Det var video från juniorernas Paris-Roubaix.
Ja.
Där dansken... Albert Witten Philipsen, ja, han som har vunnit hur mycket som helst.
Mm.
Han var först in på velodromen, men var jagad av några cyklister som i sista kurvan genade.
Rakt över
och fick såklart då väldigt mycket kortare väg. Mm. Och han förlorade spurten, han kom fyra.
Ja, just det.
Men de har inte blivit deklasserade.
Nej.
Sen kan det vara så att UCI eller kommissarien inte har sett den här videon.
De har nog inte sett den här videon, nej.
Nej. Mm. Men det var ju uppenbart att de fick fördel av att gena.
Det var tydligt.
Och det är vad vi kallar fusk.
Men ska vi gå vidare då till det som vi pratade om att man vill se de bästa cyklisterna tävla mot varandra. Det kommer vi inte få göra i många tävlingar framöver här. Därför att många av de bästa cyklisterna var i Baskien, körde Baskien runt.
Mm.
Och många av dem råkade också ut för en ganska nasty crash.
Ja, jag såg den live.
Du skrev till mig, såg du?
Och man hade just i Baskien runt hade man sett framåt och se flera av Tour de France-cyklisterna fightas. Första gången för säsongen.
Rogla, Remco, Vingegaard.
Mm. Jay Vine.
Ja, visst.
Ja, men vad var det som hände då?
Ja, men det var ju en utförslöpa.
Ja.
Där de körde på och så var det en, alltså inte jättesnäv högerkurva, men ändå liksom, det var en högerkurva utför.
Mm.
Nästan från spets så började det ramlas och det som grejen var att på vänstersidan var det så här ett typ betongdike.
Ja.
Så att Remco ramlade och han låg bland de första. Jag tror att det var Micke Landa som ledde klungan ner.
Jag tror inte att Remco vurpade. Nej, han blev nog rädd. Så han märkte att så här, vänta, den här kurvan verkar inte gå att ta för att någon framför honom vurpade. Så han körde ju rakt fram. Bunnyhoppade. Ja. Jag ska inte säga att han bunnyhoppade. Ja. Ryckte.
Ja.
Mm.
Han tog sig över det här betongdiket på ett föredömligt sätt.
Ja.
Men sen kunde han inte riktigt hantera när han liksom hamnade i spenaten.
Mm.
Nej, och det var ju inte, alltså, det var ju inte på grund av...
Nej, det är ingen kritik.
Nej, och alltså, han hade väldigt tur.
Ja,
han var ju sjukt nära att träffa ett träd när han gled.
Absolut.
Men så han bröt ju nyckelbenet. Det var ju Jay Vines, nämnde du. Han bröt väl någon ryggkotor, tror jag.
Ja, han skadade sig i väst.
Han låg länge still där. Ja. Det kändes inte alls bra. Det var lite läskiga bilder. Primoz Roglic bröt också, men han bröt inga ben i kroppen förutom att han fick typ 18 stycken skrubbsår över hela ryggen och benen och rumpan. Jonas Vingegaard nämnde du inte, men du sa...
Reben, nyckelben.
Punkterad lunga.
Kommer du ihåg?
Ja, precis som
han
du.
Fick ju också syrgas, va? När han åkte in i ambulansen.
Mm.
Vilka var det mer som vurpade?
Det var en läskig vurpa.
Sa vi Remco att han pajade nyckelbenet?
Ja.
Skulderbladet, va, tror jag.
Nyckelben också.
Och nyckelbenet, precis.
Men det vi liksom sluter oss till här, det är många av de stora stjärnorna som är satt ur spel under ganska lång tid här. Och framför, alltså satt ur spel, absolut. De kommer förhoppningsvis att ha läkt fram tills det är dags för touren. Men... de kommer ju inte ha en uppladdning som
inte 100%
som är duglig.
Nej.
Så att Tadej Pogacar, man skulle kunna tänka sig att han gnuggar händerna, slickar sig om läpparna. Det kanske han gör, men han har ändå tillräckligt god stil för att gå ut och beklaga att, det här hände. Mm. Men det här är en helt annan dynamik än vad vi förväntar oss inför touren. Tråkigt.
Ja, verkligen. Verkligen.
Tydligen så, de hade ju pratat med några cyklister som bor i området, alltså locals, som säger att den här utförskörningen är välkänd bland cyklister i området, för att den är, asfalten är bra.
Ja, men det är ojämna, va?
Men den är ojämn, ja, under.
Jag tror att det var
rötter. Precis. Ja.
Så roten... men det var också några som sa att det var liksom inget, ja, den är lite stökig så, men det är inget så här, det är inget vi inte är vana vid.
Nej. Mm. Nej, så det var väl tillfälligheter och otur kanske. Ja. Men
sen blir det alltid så här, det börjar skrivas om vad är det som gör att det liksom vurpas och så där. Ja, men då så här, ja, men alla ska med radios, alla får alla direktiv, ligga längst fram i utförskörningen ifall det händer något. Mm. Någon börjar skriva, jag tror att det var Lilian Kalmersson som skrev liksom, ja, men smalare styren, det ska tävlas liksom, det,
ja,
det tävlas, alltså det är bara att kolla nu på alla tävlingar, det slår, när man såg på Paris-Roubaix, på Flandern, det var väl så här rekord i snitthastigheten.
Ja,
det går snabbare och snabbare hela tiden.
Men jag tänkt på det där, jag tror att just utförskörningar, nytt material ger ju ett helt annat självförtroende utför.
Mm.
Alltså, nu ska jag säga att proffsen har ju inte varit långsamma ut för innan. Eller varit osäkra innan. Men du vet, nu kör de på 28 mm däck. Många av dem har skivbromsar. De nya cyklarna känns ju... alltså, om man jämför med den cykeln som står bakom er här. En jävla skillnad. Men då när någonting händer, då kanske du kör 5 km i timmen snabbare. Eller du kanske inte har förberett... du kanske inte har förbromsat inför den där kurvan. Därför att du vet att så här, kommer någonting, då hinner jag bromsa med mina skivbromsar. Men ibland så är förutsättningarna sådana att du faktiskt inte kan korrigera.
Ja.
Mm.
Och då blir konsekvenserna så här stora.
Å andra sidan, alltså, vi har ju i historiehörnan har vi snackat om Belockis vurpa.
Mm.
Alltså,
Ja.
Det händer ju alltid vurper. Ja, så det har alltid varit så i cykelsporten. Ja. Det kommer alltid vara så.
Men det verkar hända mer nu. Något diagram över antalet vurper från 2022 fram till nu, tror jag det var. Eller 2020. Det var 20% mer vurper.
Vad var det för diagram? Var det ett cirkeldiagram? Det var ett stapeldiagram.
Mitt favoritdiagram.
Ja, men då är det nog skivbromsarnas fel.
Ja, garanterat.
Nej, men det verkar ju... Det har ju hänt mycket nu.
Var det linjär skala eller var det en logaritmisk?
Ganska linjär faktiskt. Ja. Det har ju bildats ett organ också kring det här, Safer, som ska se över liksom...
Är det här som Adam Hansen är ordförande för?
Nej, det tror jag inte. Nej. Nej, eller fast det skapades väl redan under förra året, Safer. Men de är ju... såklart delaktigt på hur...
Å andra sidan, ju fortare det går, det känns ju större risker väl kanske att man vurpar. I och för sig, man kan ju vurpa fast det går sakta, men...
Absolut.
Tråkigt ändå. Ska vi kasta oss vidare till Amstel Gold Race som ju gick idag, där alla bara satt och väntade på Mathieu van... När kommer han gå, Mathieu van der Poel? När kommer han avgöra det här? Nu pratar vi om här sidan.
Just det.
När kommer han avgöra det här? Jag ska säga att även jag... I mitt tittande på Amstel Gold Race var så här inställd på det. Jag brydde mig typ inte om vad som hände i tävlingen.
När ska han gå i kapp? Han är vita bibs där bak.
Nej, men jag brydde mig liksom inte om, i efterhand var jag så här, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag satt bara och väntade på att jag skulle avgöra det här. Mm. Men det gjorde han inte.
Nej, och jag sa till dig, Niklas, i bilen på väg hit att jag kände inte att loppet riktigt lyfte.
Nej.
Känner ni likadant?
Niklas?
Nej, kanske inte.
Man har ju högt ställda förväntningar som sagt. Ja. På bland annat Mathieu.
Mm.
På tal om högt ställda förväntningar. Ja. Niklas brukar ju prata om att han har så jävla högt ställda förväntningar på Thomas Pidcock.
Ja.
Ja. Idag infriade förväntningarna, Niklas. Precis.
Idag vann han. Men det här tycker jag är fascinerande. Det var ju blott hans femte seger.
Ja, det är ju.
Alltså i proffsklungan.
Mm. Det är otroligt.
Strade Bianche, Tour de France, Brabant Sepil. Vad har han mer vunnit?
Portugal.
Ja, en etapp i Portugal runt,
ja.
Och någonting till. Men ja, Nej, men jag säger det igen. Jag tycker att det är han.
Det var så förväntat. Det bildades en mindre grupp.
Där jag inte var med.
Vilka var med?
Ja, men det var ju Mauri van Sevenan, Tish Benoit och Mark Hirsch och då Pidcock. Mm. Men sen var ju Paula Peira med där ett tag också. Men det var ju flera. De kom ju loss från en större grupp med bland annat Bauke Mollema.
Ja, just det. Gneten. Men det slutade i alla fall med en spurt i den här lilla gruppen där Pidcock fick väl se som favorit och lyckades bärga.
Men Hirsch är ganska snabb också.
Ja, Hirsch är ganska snabb. Jag tycker Tish Benoit överraskade i spurten. Han var inte så dålig som jag trodde
han
skulle vara.
Han är en riktig ruggig
seger. Ja, verkligen. Men Pidcock tog hem det var ändå kul.
Och han skojade och sa att han vann för andra gången. Precis.
Han blev ju bortdömd för 3 år sedan.
Ja.
Två.
Navaut vann, det är nog 3 år sedan.
Navaut van Aert vann så är Tom Pidcock och även jag övertygad om att Pidcock var nog först över linjen.
Ja, men det var ju, det blev ju, man började ju fundera på, för det fanns ju målfoto.
Kameran, ja.
Men man började klura på vad var mållinjen.
Ja, men det var exakt. Var den linjerad med linjen? Ja. På tal om mållinjen och målfoto, på damernas på damsidan idag så blev det ju målfoto mellan Marianne Foss och...
Nej, det behövdes ingen målfoto.
Men Marianne Foss och Lorena Wiebes.
Mm.
Först måste man säga att damernas tävling blev inte riktigt det vi hade tänkt oss därför att det var en allvarlig olycka med en MC-polis. Så man strök största delen av loppet och körde bara de sista 5,5 milen.
Ja, de fick väl vänta en timme innan de kom igång igen, va?
Precis. För att det blev strul på banan så de körde avslutningsvarvet några gånger. 55 kilometer totalt tror jag det blev efter att de hade stannat. Men de körde ju upp för målbacken.
Cowberg, tänker du på?
Det är Cowberg jag tänker på. På det här varvet. En tuff backe. Ja. Men det som var mest imponerande för mig var ju att Lorena Wiebes, spurtspecialist i Nasty Works, satt mig över backen även sista gången.
Men hon körde ju, det var väl på Flandern, va? Hon körde bra också.
Ja, hon körde bra, absolut.
Hon känns som att hon har steppat upp sitt liksom uppförgig.
Ja, men verkligen. När det stod klart, förlåt jag drar finalen bara. Alltså det här är ju en tävling som brukar vinnas av såna här riktigt lätta cyklister som Casanova de har vunnit till exempel. Men jag tror att det faktum att de inte körde så långt innan gjorde att en spurtare kanske var fräschare på slutet.
Ja, precis.
Så därför kunde hon gå med. I en vanlig Amstel, även om hon har steppat upp sitt game, så hade hon nog inte kunnat gå med.
Nej, inte när det blir körning, när de tunna cyklisterna börjar gasa i backarna.
Men det var ju roligt, för det var en utbrytning på 3 cyklister.
Som jag trodde skulle hålla undan.
Ja, därför att de såg ut att ha en minut.
Ja.
Och sen försvann den på en minut.
Exakt. Ja. Nej, de hämtade in det snabbt. Ja.
Hur som helst, när det visade sig att Wiebes var med över krönet, då gick ju Follering all in för att det skulle bli en spurt och bara körde. Och så blev det med kryckten spurt. Och det såg länge ut som att Lorena Wiebes skulle ta hem det.
Jag tror hon var rätt självsäker.
Hon var rätt säker på att hon skulle ta det. Säga. Jag har aldrig sett en så tidig celebration i en så tight spurt.
Mm.
Och mycket riktigt, det skulle hon inte ha gjort.
Nej. Hon kan ju inte ha sett att Voss var på hennes vänstra sida. Man såg hon tittade, sneglade över höger axeln.
Ja.
Satte sig upp. Sen kommer Voss där.
Ja, annars, det var ju inte så att hon liksom slickade kanten. Så att det var inte konstigt att det kom.
Nej, absolut. Nej,
men hon kände väl att hon kände så här, jag är världens bästa spurtare.
Ja.
Jag fick till en bra spurt. Ingen kommer om mig här. Så hon satte sig upp och sträckte upp armarna i
10 meter innan
mållinjen. Och Marianne Foss bara fortsätter spurta på hennes vänster sida.
Ja.
Skickar fram cykeln och vinner med 5-6 centimeter?
Ja, kanske lite mer.
Lite mer?
Ja, men det blev en hyfsat komfortabel seger.
Hon är otrolig, Marianne. Ja. Otrolig.
Såg ni hennes specialcykel de gjorde för henne nyligen? Där det bland annat stod 250 på ramen.
Som är antalet, hon lacka om den.
Exakt.
Nu måste hon lacka om den.
Antalet segrar hon har tagit. Ja. Det var inte längre.
Det gällde nej.
Även trean, norskan Ingvild Gåsken.
Ja.
Hon kom ju också på vänstersidan.
Ja.
Så det var ju så mycket plats. Det var ju lite konstigt att hon inte...
Ja, verkligen.
Om din teori nu stämmer.
Nej, men man såg att hon sneglade över höger axeln. Hon tittar men, inte.
Men ett av två rookie-misstag.
Ja, men hörni,
fyra för tidigt och inte kollat på dem.
Nej, precis.
Återigen, jag återkommer till det här med att Marianne Foss är kanske inte... Alltså jag tror att hon är stark i år. Hon är riktigt bra. Mm. Men jag tror att liksom den styrkan räcker inte riktigt hela vägen längre bara. Men fy fan, hon kör snyggt alltså.
Ja, verkligen.
Alltså man såg det. Det var ju inte som att hon redan när de var på krönet. Mm. Och då är det någon kilometer lite drygt kvar när de kommer över krönet där på Cowberg. Hon satt ju som klistrad på Vibes bakhjul.
Ja.
Det här är hjulet att ha liksom. Mm. Och så sitter hon där.
Mm.
Och
hon var väldigt anonym under hela tävlingen.
Hon är ganska långt bak i den här gruppen. Mm. När spurten går igång, då är de fortfarande ganska långt bak. Men hon har en plan, sticks to it och bara genomför.
Ja, fantastiskt. Ja, snyggt.
Snyggt. Vi går vidare, lite korta nyheter. Tour de Loire et Cher, där vi hade stora framgångar, svenska framgångar förra året när Jakob Söderqvist vann i totalen när han körde för landslaget. Även i år gick det väldigt bra för det svenska landslaget.
Ja, men inför den sista etappen...
Ja, men jag tänker att vi kan börja med framgångarna.
Jaha, ja, okej. Okay. Ja, men för första etappen så kom ju Edvin Lovidius, han var loss när hela dagen tror jag.
Ja.
Och kom tvåa, de var två som var loss tror jag. Så han kom tvåa där. Sen hade vi Jakob Söderqvist, körde också bra, han var också med.
Mm.
Han var ju också tvåa på någon etapp.
Ja.
Och fyra på någon också tror jag. Mm. Så inför sista etappen så hade Edvin Lovidius, han ledde ju tävlingen.
Ja.
Han körde gult och Jakob
ledde också ungdomstävlingen då.
Så Jakob Söderqvist hade lånat den blåa ungdomströjan.
Jag tror Jakob låg trea i totalen och tvåa i ungdomstävlingen.
Så det såg jättebra ut. Och de hade kört bra hela liksom alla fyra inledande etapper. Men tyvärr blev det ju för tufft för de svenska herrarna där på sista etappen. Så de blev av med båda tröjorna tyvärr.
Tråkigt. Ja, men det är klart det var tråkigt. Men ändå.
Jag såg, det var ju Lukas Persson, förbundskaptenen som var sportigare. Jag såg några klipp där. Han sa att det var två holländska lag som gick ihop och liksom... Ja. Gjorde livet surt för killarna.
Lukas har ju det här personlighetsdraget som man måste ha som cyklist eller sportdirektör. Paranoia kallas det. när man är övertygad om att alla andra är ute efter en.
Ja.
Nej, men så kan det väl mycket väl ha varit.
Det är lite José Mourinho-mentaliteten. Ja, det är alla mot oss.
ändå starkt kämpat och kul att vi har ett svenskt landslag som är ute och kör med stort självförtroende och med cyklister som har möjlighet att placera sig på det här sättet. Jag tycker att det är värt att nämna vilka det var som var och körde. Förutom Jakob och Edvin så hade vi Lukas Wernersson, Acke Dahlblom, Erik Pedersen och Kalle Kagevi som var till start. Acke, Erik och Kalle bröt sista etappen och fick således inga placeringar i totalen.
Det där är en favorittävling för svenska
U23-landslag. Ja, men det är ju ofta så. Alltså, har man kört bra på en tävling någon gång så vet man att man kan det och så återvänder man dit och kör bra. Liksom, igen och igen och igen.
För det var ju där Jakob Söderqvist tog en seger förra året.
Som jag sa.
Sa du det?
Som jag sa.
Aha. Jag lyssnar inte på det.
Danska Call of Quick var ju där. Du vet de som brukar ta kommet för Kolderattes. Alla utom två av deras cyklister bröt sista etappen. Men de fick väl in totalseger där, tror jag. Emil Todal. Däremot så han Axel Bäckskott Hansen som numera har kommit tror jag på Kolderattes. Han bröt också.
Jaha.
Så att,
det var inte tillräckligt mycket.
Lite som en Swift, liksom en Swift-cyklist va? Du vet, man kan tävla i och ta kommit upp för Kolderattes. Men det som gäller, det är Tour de Loire et Cher på vårkanten. Även på hemmaplan har det varit tävlingspremiär va? Klassiska Östgötaloppet.
Det är en varvbana.
Har du kört det?
Ja.
Har du kört det? Har du kört det?
Nej.
Bästa placering?
Ja, det är ingen bra placering.
Nej.
Jag kommer inte ens ihåg. Nej. Jag tror jag kört det en gång bara.
Ja.
Har du kört det då?
Ja. Massa gånger. Tvåa i seniorklass. Det är min bästa placering. Jag var loss, solo. Ganska länge. Fast sen kom två i kapp mig och så fick jag strykspurt.
Mm.
Av en. Ja, starkt ändå.
Klantigt. Klantigt. Sporten har jag tänkt på många gånger. Tävlingspremiär, klassisk tävlingspremiär. I stormvindar tydligen på slätten.
Oväntat.
Hemmaseger i båda klasserna. Amanda Bolin på damsidan och Hugo Forsell på herrsidan. Är det en försmak för svenska mästerskapen som också kommer gå på deras hemmaplan arrangerat av CK Hymer.
Hymerstök!
Det hoppas de på, det hoppas de på. Ja, det var väl egentligen allt som vi hade ifrån tävlingsvärlden. Mm-hmm. Hade du något annat, Niklas?
Nej.
Ska vi ta ett kort litet prylsvep när vi ändå håller på?
Det tycker jag.
Det verkar vara poppis med breda däck och sånt där.
Ja, jag såg det. För de här klippen från svenska landslaget. Ja. Då var det en liten intervju med Jakob Söderqvist. Han körde tydligen 30 mm.
Oj, dåliga vägarna.
Jag vet inte. Det var inne i någon stad den sista etappen på en varvbana. Så det borde inte vara så dåliga vägar. Nej.
Vi får höra efter med Mattias Räck om de kanske har data från vindtunneln och så här. 30 är det som gäller nu.
Ja, kanske.
Vad kör ni?
26 och 28.
25.
28 på vänstern 25. Eller?
Ja.
28?
Ja. Niklas?
25, sa du?
25, ja.
Och du?
19.
Diverse olika.
19. Diverse olika. Det har liggades i lådorna, så att
just
säga.
Just det, ja.
Jag kommer kanske ska återkomma till mina byggen här eventuellt lite senare. Men BMC, ni vet som jag är sponsor då. De släppte en ny cykel i veckan, Road Machine, deras komfortracer. Nu har de liksom gjort om det, så att det är inte bara en komfortracer. Nu är det någon typ av hybrid, alltså inte hybrid, så här rakt styr en Nishiki hybrid, utan mer
det är så här kul att när man tänker på hybrid, då tänker man på Nishiki.
Ja, det gör
man. De har klimat den. Ja. Jäkla bra.
Nishiki, som jag var sponsrad av förr i tiden. Ja, men BMC, när vi pratar hybrid nu, då pratar vi hybrid landsväg gravel. Mm. Så att den här nya roadmaskinen, den kan ju ta däck upp till 40 mm. Och sen har den så här klassiska, eller inte så klassiska, har funnits några år, men typiska gravel-grejer som förvaring i underröret. Man kan lyfta loss en lucka under flaskstället. Och så kan man peta in olika grejer där, som man reservdelar. Och...
Men det här låter ju som en gravelcykel. Men det... Ja, det är det egentligen inte.
Nej, det är ju
halvt.
Eller,
det är varken eller.
Det är det man vill att den ska vara.
Ja, men den är väl labelad som en landsvägscykel?
Ja, eller? Det är den.
Får
men,
man säga?
Men typ utan gränser.
Ja,
alltså, vägen behöver inte ta slut där asfalten tar slut.
Nej. Fint sagt. Får sälja det till BMW. Ja.
Alltså, är det ett av de mest använda?
Ja. Ja.
Liksom lines.
Men om man tittar på den, om vi tittar på den jämfört då med den gamla roadmaskinen, så förutom att det är mer... plats för mer däck, alltså bredare däck, så är den lite kortare och lite högre för att göra den lite mer upprätt sittställning. De håller den fortfarande ganska, alltså ganska korta kedjestag, alltså baktriangeln, för att fortfarande kännas racy som en landsvägscykel. Alltså frågan är ju så här, blir det både och eller blir det varken eller?
Ja.
Juryn är fortfarande ute, så att säga. Jag har faktiskt inte sett några, jag har inte testkört den. Jag borde frågat Greg när jag träffade honom i Spanien, för att han var där och plåtade lite. Så att han är också med i materialet. Alltså han har varit ute och kört den. Ja, jag vet faktiskt inte. Men vill man bara ha en cykel och göra båda och inte vill ha en så här superspecialiserad, så tror jag absolut att det här är intressant.
Ja, absolut.
Också intressant, den finns både i one by och two by varianter. Där one by varianten är lite mer äventyrlig kanske. Den heter då Road Machine X. Och den andra heter Road Machine.
Extreme eller?
Jag vet inte. Du får fråga BMC. Jag kan fråga BMC. Det roliga är att NV, det amerikanska lite mer lyxmärket, de har släppt exakt samma cykel. Ja, inte exakt
samma. Exakt
samma. Men samma, verkligen exakt samma tänk.
Likadan.
Ja.
Bredare däck. Lite mer avslappnad geometri. Utrymme för förvaring i underrör. Det är verkligen liksom roligt att de släpps.
Och de släpptes typ samtidigt.
Jag tror de släpptes typ samma dag till och med. Eller dagen efter varandra. Envy Frey ser rätt fet ut. Om jag ska vara taskig, eller taskig.
Ja, men
var
det?
Om man bara tittar på BMC:n versus Envyn. Envyn ser rätt mycket fetare ut.
Jag har inte sett den.
Tycker jag.
Jag googlar här nu.
Tycker jag.
Ja.
Ja,
ser fin ut.
Vad heter det? Jag undrar, vad kommer den med för size på däcken? Hur bred är däcken på roadmaskinen? För det borde ju ändå ge en liten...
Eller är
det...
Bra fråga. Jag tror att den...
Och är det landsvägsdäck?
Ja, det är landsvägsdäck på den. Okay. Absolut. Men typ, jag tror på X-varianten typ 35 kanske. och på den vanliga 32.
Ja, svårt. Mm. Det är verkligen mitt emellan.
Ja.
NV säger att deras är optimerad för liksom däck upp till 36 tror jag. Men att den klarar upp till 40.
Mm.
Så. Eller 40, men 40... 38 med dubbel, alltså framväxel.
Okay.
40 med one by.
Väldigt lika cyklar då, får man säga.
Ja,
verkligen.
Ja, de påminner väldigt mycket om varandra i spesarna.
Ja.
Men ja, alltså jag gillar tanken. Men frågan är då, blir det både och? Eller blir det varken eller?
Varken hackat eller malet, som man säger.
Det är svårt att veta.
Ja.
Men det var typ det jag hade i prylsvepet.
Coolt.
Apropå prylar så såg jag att, det var lite kul tyckte jag, Arkea.
Ja, det är roligt.
De kör ju på Bianchi-hojar.
Ja, det gör de.
Och det här hade jag missat fram tills Arkea släppte pressmeddelande.
Mm.
Det var ju tydligen så att Florian Senechal, tidigare i Patrick Lefebvres
Wolfpack-gäng,
hans Bianchi hade gått sönder under Paris-Roubaix.
Styret hade släppt.
Han bytte cykel fyra gånger.
Mm.
Och sen hade väl han, efter när han hade gått i mål, sagt lite... Han hade varit lite outspoken.
I affekt, eller?
Ja.
Ja.
När jag läste det tänkte jag, okej. Okay, han kommer ta tillbaka det.
Ja, men jag hade missat det. Så att, liksom. Ja, men sen så gick ju då laget ut och bad om ursäkt. Ja. Och sa att... men jag tror att det också att de sa att de hade inte... mekanikerna hade inte... De hade inte
Bianchi sa att så här, vi har skickat med instruktioner. Ja, de har inte läst instruktionerna.
Nej.
Ja.
Känner ni till uttrycket RTFM? Mm.
Nej.
Nej.
Read the fucking manual.
Uh-huh.
Det var det Bianchis i chatten, i WhatsApp-chatten till Arkea bara, RTFM.
Och de visste inte heller vad det var.
RTFM, ja, typa.
Ja, men det är väl inte första gången man hör någon cyklist som klagar på materialet. Sen någon dag senare så bara, nej, förlåt.
Nej, och just den tävlingen, saker går i sönder.
Ja, liksom. Ja.
Men fyra gånger för samma cyklist.
Ja.
Mm. Var inte något som hade problem med det? Det händer hela tiden.
Ja.
Hörrni, ska vi tacka för svepet där, och så påminner vi om att gå in och stötta oss på patreon.com/cykelwebbenpodden. Gå in och följ oss på sociala medier, heter vi @cykelwebben. Vi brukar ju avrunda de här avsnitten med att fråga varandra vad vi inte har kunnat släppa. Mangen, jag tog en tupplur här innan, en powernap,
just det,
innan vi drog igång. Så sa jag så här, men kom igen, vi kör, sa ni. Och jag sa så här, men du kan tänka ut någonting som du inte har kunnat släppa.
Ja.
Medan jag ligger här och powernappar lite. Lyckades du med det?
Ja, men jag hade faktiskt en redan innan.
Okej, okay, okej.
Okay. Kanske tråkig, men här i påskas var jag nere i Båstad och firade påsk. Mm. Och då
står de utanför ditt hus där också, eller?
Ja, inte än. Nu när jag nämnt att jag befinner mig i Båstad så kanske det kommer hända också.
Aj, aj, aj.
Ja, vi klipper bort det. Nej, men det blev resepremiär där.
Ja.
Och vad fantastiskt det. Alltså, det är ju lika härligt varje år. Va?
Är det här med att cykla utanför Stockholm?
Det är det också. Jag tänkte mer på landsvägscykel, smala däck. Som är relativt breda nu för tiden ändå. Men inga skärmar. Ja, men det är härligt. Fantastiskt.
Ja.
Efter en lång och tuff vinter. Så det tycker jag har varit härligt. Jag har inte kunnat släppa hur härligt det är.
Vi har pratat om det. Jag minns känslan. Ja. När man gick från vinterhojen till räsen. Vilket ofta skedde när man åkte iväg på träningsläger. Liksom. Den känslan har jag varit mindre påtaglig de senaste vintrarna, för jag har ju kört på min Cayuz, som är ganska, den är ju rätt fin.
Man kör ju på fina cyklar på vintern efter det.
Men i år har jag kört på en riktig vinterhoj, så att känslan var ändå lite, jag kan relatera.
Ja.
Ja, men bra. Niklas?
Det inte jag kan släppa är att fortsatt på min... topplista på tävlingar så är Brabantse Pil där uppe. Nu har vi inte pratat om det idag.
Men den har gått i veckan.
I veckan gick Brabantse Pil en lite mindre tävling. Och
den är fin.
Det är så en rolig bansträckning alltså. Ja. Det blir alltid bra.
Benoit Cosnefroy eller vann på?
Benoit Cosnefroy vann på här sidan och på damsidan vann Elisa Longo Borghini. Två jättefina tävlingar.
Mm.
Ja.
Så det kan inte jag släppa. Ja, tills nästa år fortsätter min favorittävling.
Yes.
Härligt.
Ja.
Daniel
ja.
Alltså, på prylsidan. Jag har ju inget sånt här förvaringsutrymme i någon av mina cyklar. Alltså en lucka där man kan stoppa in grejer. Vilket jag löser med antingen en sån liten töntig styrväska. Ja, Niklas?
Ja, när du är klar så vill jag ha en till shot att vad jag inte kan släppa.
En sån burrito bag som jag brukar ha på styret. Och jag brukar ha ungefär samma saker i dem liksom.
Bakfickor då?
Ja, men jag gillar ju att inte ha så mycket i bakfickorna. Känslig rygg, vet du. Så en liten pump, ett litet miniverktyg, kanske en liten cykelkeps, kanske en liten extra slang om jag inte har den på något annat ställe. Jag gillar också att trycka in en liten vindjacka, gärna med en liten luva som jag har köpt av Velocio.
Inget annat du vill ha med?
Inget annat. Tält? Men du vet, det är verkligen så här.
Släkten?
Vi skojar ju om någon reel som vi såg med någon löpare som hade med sig extra av allting. Det är jag liksom. Ja. Antingen det, eller så har jag en sån här liten verktygsflaska. Alltså en, inte en flaska, men...
Avklipp typ.
I formen av en flaska. Jag har haft en riktig sån med skruvlock och liksom perfekt storlek för att få in precis det jag vill ha. Samlat ihop, eller samlat på mig över åren, grejer som jag har i den och som liksom jag tycker så här, nu har jag en bra verktygsflaska med bra grejer. Mm. Skulle ut cykla igår morse när jag skulle köra grus och så bara, vad fan är verktygsflaskan någonstans? Och jag bara så här, fan. Jag satte den på cykeln när jag cyklade till jobbet häromdagen för att jag behövde, eller jag ville ha av anledningar. Och så jag la den i skåpet där, fan, la jag den bredvid cykeln när jag låste upp cykeln. Fan, du vet så här, börjar man tänka så här, var hade jag den sist? Ja, hur som helst. Skulle jag på barnkalas till min systers son som fyllde 1. Han fick en cykel av mig.
Han fyllde 1.
En BMC.
Han kommer kunna ha den om 3 år.
Exakt. Ja, gud ja. Men jag var ändå tvungen. Hur som helst. På väg till kalaset var jag sen. Var ändå tvungen att stanna förbi på jobbet. Springa ner och leta efter flaskan. Den var inte där.
Nej.
Är den i mitt skåp på jobbet, tänkte jag. Sprang in där och kolla. Kom för sent kalaset. Den var inte där heller.
Nej.
Under hela kalaset gladdes ju såklart
du satt helt tyst eller?
Ja, men satt och så här grände mig och kände verkligen så här,
det känns frånvarande.
Jag kan inte släppa det här med. Och så började jag säga, vad hade jag i den? Hade jag min luvtröja eller jacka, vindjackan som jag tycker så mycket om? Vilken pump hade jag i? Vilken pump har jag nu gått liksom, har jag tappat bort? Ja, men ni känner mig.
Du hade nästan börjat beställa.
Jag hade nästan börjat beställa. Jag satt på kalaset så hade jag googlat den här flaskan.
Får jag tag på den här vindjackan igen?
Exakt så. Alltså, du vet, helt förstörd. Och så var jag så här, fan, leta inte ordentligt. På väg från kalaset, klockan 12, det var en lång kör, han hade somnat för länge sedan. Så åkte jag tillbaka till jobbet, cykelrummet, och kollade en gång till. Nej, den var inte där heller. Åkte och parkerade bilen, promenerade hem. På vägen hem, precis när jag svängde in på Bondegatan där jag bor. Nu kommer folk stå här utanför också.
Ja, just det.
Då slog de mig. Fan, den är på Cykel City. Den är eventuellt på Cykel City. Därför att jag cyklade till Cykel City från jobbet.
Tog av den, ställde den på disken.
Därför att jag skulle väga cykeln som jag hade till Cykel City.
Ringde du någon då för att be dem öppna butiken?
Tog ur flaskan och ställde den på
Mario,
på en bänk.
Mario, kan du komma till Cykel City? Men då är klockan 02. Ja, det är viktigt. Jag måste gå.
Jag mässade eventuellt en av mina vänner som jag var på Cykel City för att säga så här. Den är nog på... Jag tror stycken flaskan är på Cykel City.
Jag ska cykla tidigt imorgon.
Så att imorgon bitti. Det är söndag kväll nu. Ja. Imorgon bitti så får vi svaret
det här var idag.
Jag kom på det i natt. Alltså, i natt kom jag på det här. Att den kanske är på Cykel City.
Ja.
Så
vi vet inte lösningen.
Vi vet fortfarande inte lösningen
den
på det här.
Kanske inte är
det är riktig cliffhanger.
Jag hoppas lite att den inte är där.
Nej!
Jo!
Tasker du är?
Det låter som att den...
Ja, vi får se.
Vad ska hända?
Det kom till mig så här. Just det. Så att den kan vara där.
Ja, vad spännande. Mm.
Vi håller vårt
kommer tumma. Du reveala det här i någon story kanske sen?
eventuellt en story. Eller
vi måste följa upp det här i alla fall.
Ja, det här måste följas upp. Mm. Det var det jag inte hade kunnat släppa.
Jag hade en till. För min var så kort faktiskt. Ja, okay. Den var kort, så jag får det till.
Kör.
I veckan så skickade jag en produktbilder på lite cykelkläder till Daniel. Och nu, jag kom på det nu.
Aha.
Alltså, det har ju hänt ganska mycket sen vi drog igång podden och de senaste 10 åren när det gäller cykelkläder. Det har ju blivit coolt liksom.
Ja, verkligen.
Raffa.
Tänker du på något speciellt märke?
Nej, men Raffa visar ju vägen, så var det ju.
Ja, det, så var det,
det var
något
helt nytt när det kom. Nu har ju liksom Panormal och massa andra märken.
Velocio, måste bara nämna Velocio. Ja. Superfina vindjackor med luva.
Jag vet inte hur produktbilden är dock.
De är bra, vet du.
Men är du med på
bilden? Nej, jag är inte med på några.
Ja, de är supercoola också. Men
vi... Pock däremot är jag med på produktbilder på.
Ja. Just det. Ja. De är väl så där. Men de är inte sämst. För de som
sämst
är
i klassen.
Sämst i klassen när det gäller produktbilder på cykelkläder. Tyvärr. Craft Sportswear.
Ja, fy fan, de är så jävla dåliga.
Alltså jag lägger upp en bild här nu och vi kommer lägga upp den på vår Instagram också. Alltså jag hittar någon produktbild. Alltså man tror det är ett skämt.
Men var de nya bilder?
Ja.
Nej, jag vet inte hur nya de är. Men
de är inte 10 år gamla.
Nej,
ligger uppe nu.
Ja, det är så. Ja.
Alltså, du vet, det är så här för stora ärmar. Ja. Det är tröjorna.
Långa
sitter inte
tröjor.
Alltså, tröjorna går ner över rumpan. Bibsen är så här veckade. Alltså, det är...
Ja.
Ja, det ser fan förlåt, nu har jag
surat.
Det ser förskräckligt ut. Alltså.
Ja,
det är helt otroligt. Mm. Och det, alltså, nej, jag...
Ja, men det kan inte finnas...
Kommer jag en bättre kan i Craft?
Ja, alltså... Det kan inte finnas någon i studion som har koll på cykling när de liksom tar de här produkterna.
Ja, alltså men det känns så här uppgivet. Det är så här, okej, vi har hyrt in de här modellerna, de har vi liksom, de har vi anlitat. Ja, nu fick vi bara de här provkollektionerna i extra large. Ja, det får bli som det blir. Alltså, igen.
Det såg
en grej jag ska säga. Ja. Jag kollar ju ganska mycket på deras produktbilder. När det gäller löpargrejerna. För jag har ju...
Och hur håller de sig där då?
Ja, men där är de helt okej. Men det jag noterat är ju att en del av killarna som är med på produktbilderna för löpargrejerna även återkommer på cykelbilderna.
Jag fattar vad du är på väg.
De så att säga nyttomaximerar...
Ja.
De kanske kör hela sådana dagar när de fotar. Jag vet inte.
Inte alls omöjligt.
Men
det är ett Boråsföretag. De är starka på... Det är en klassisk postordertradition, va?
Ja, precis. Alla... Då är bilderna viktiga.
Ja, jag tycker det är så klantigt. Alltså det är en sån missad möjlighet också. För att, som när vi var inne på nyss här med Rafa. Mm. Det är inte alltid man har tyckt att deras design är så snygg. Mm. Men de lyckas ju med hela sitt bildspråk. Bra,
liksom. Ja, visst. Mm.
Men ja, jag lägger upp en bild så får ni döma själva. Det kanske är jag som är hård, men...
Jag ber om ursäkt för mina kraftuttryck här. Men jag håller med dig. Jag tycker att det är tråkigt. Det är ett svenskt företag. De har funnits länge. Det känns som att de har goda förutsättningar att göra så mycket bättre än så här.
Mm.
Ja, och det känns som att de verkligen satsar lite på cykeldelen. Bland annat sponsrar de ju den här tävlingen i USA. Gravel-tävlingen.
Unbound.
Unbound är
det. Ja, just det.
Eller som den här... Det säger vi inte ens.
Det
var
just det.
Nej, hörni, det var en rolig vad du inte har kunnat på. Jag blev engagerad i den. Lite väl kände jag. Ja. Men det bjuder vi på. Hörni, nu blev det ett långt och härligt avsnitt. Mange, tack igen för att du är med oss. Det är kul.
Tack.
Niklas, tack för den här gången.
Kul att du är med också.
Kul att du är med. Ska vi utlova en bonus? Vad blir nästa bonus? Vi får se när det blir. Men det blir innan nästa ordinarie i alla fall. Och nej, nu blir det inte det heller. Hörni, stort tack för att ni är med oss. Vi hörs snart. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.